så ska vi tala om någonting som du kanske inte har talat om så, eller tänkt på så väldigt ofta. Men jag tänkte ändå ställa frågan på det här sättet. Eller påstå så här, att om du nu vill bygga ett torn. Är det någon här som vill? Ja. Nej, inte ens Stefan tycker att det här nu är riktigt aktuellt för honom. Men kanske det blir efter predika, vem vet. Men låt oss nu ändå använda vår fantasi och lite fundera. Om jag nu skulle bygga ett torn på bakgården eller på huset eller på lekstugan eller jag vet inte var du skulle kunna tänka dig att bygga ett torn. Men om du nu skulle bygga ett torn, vad behöver du veta? För jag tror ju att du faktiskt behöver veta en hel del. Men låt oss först ägna oss några stund, en liten stund till att fråga, varför bygger människor torn? Varför skulle du bygga ett torn? Det kan finnas många olika orsaker, men det finns några gemensamma nämnare för varje tornbyggare. Ni kommer att märka vad jag menar. Nämligen, de flesta bygger ett torn för att de ska kunna se längre. Eller va? Man ska komma högre upp, man ska komma över trätopparna och man ska komma liksom, så att man får lite perspektiv på livet. Det är därför man bygger ett torn. För att se vad som händer där längre bort. Eller bara njuta av utsikten. Men det kanske också många som bygger ett torn för att de vill synas. De vill att säga att här har jag mitt hus. Varför byggde man på medeltiden alla de här slotten som vi ser på bergena? Som vi såg där på den där bilden också. Hur man bygger ett liksom, högt hus och så på en bergstopp och så ännu ett torn på det som det skulle behövas. Och det är för att markera att här är någonting speciellt. Här är en viktig människas hus. Här finns det kapital. Här finns det någonting som ska liksom visas upp. Så visst är det också därför. Det är någonting som man vill faktiskt visa där. Men förr i världen så byggde man ofta torn också för att få skydd faktiskt. Det står i krönikeboken om hur de kung Ahab var ute efter någon folk och de tog skydd i ett torn faktiskt och stängde om sig. 1000 personer, det var ett ganska stort torn. Och Ahab han strök omkring där utanför och så var det en kvinna som var rådig nog. Han skulle ju ta livet av de här människorna så hon slängde en stor sten ner för murkanten som träffade Ahab och det där han. Han ville då inte bli, han dog inte genast men han fick ont i huvudet minst sagt. Och han sa sedan åt sin väpnare att stick svärde i mig så det inte blir sagt om mig att jag blev dödad av en kvinna. Han var en märklig karl den där Ahab också. Men han dog hur som helst. Han var ingen god människa på det sättet, det kan vi lugnt säga. Men där såg man tydligt att tornet byggdes för att man skulle få skydd eller kunna också försvara sig mot fiender. Så att både för att se och för att synas och kanske också höras och för att få skydd och för att kunna försvara sig. Här var det också en kille som hette Ussia som levde, det var en kung alltså som levde ungefär på Sakarias tid, en av profeterna som vi kan hitta i Bibeln. Han byggde torn i Jerusalem över hörnporten, över dalporten, över vinkeln. Och befäste dem. Han byggde också torn i öknen av någon anledning. Och högg ut många brunnar eftersom han hade en mängd boskap både i låglandet och på slätten. I bergsbygden och på de bördiga fälten hade han jordbruksarbetare och vingårdsarbetare eftersom han älskade jordbruk. Vilken intressant kung, eller hur? Men varför byggde han då torn då? I Jerusalem var det ju ganska uppenbart. Där behövde man en mur med torn som man skulle kunna försvara staden ifall det kom fiender. Och det kom det ju alltid då och då. Det här är en bild på Jerusalems mur och ett litet torn där. Men man byggde ju också faktiskt torn i sina, där man hade sina fält, sina åkrar. För att kunna se att kommer det någon för att stjäla frukten eller skörden. Eller kommer det, jag menar människor kanske, men det kanske också var djur som kom strövande och kunde förstöra grödorna. Och man behövde helt enkelt hålla vakt, man behövde ha uppsikt, man behövde se vad som hände på markerna. Och därför byggde man torn lite här och där. för att vara liksom beredd. Man kan ju bygga torn också av andra orsaker, men här är samma princip. Det är för att det ska synas ett ljus i mörkret, så bygger man ett fyrtorn för att skeppen ska kunna navigera. Skulle tornet eller skulle lampan vara nere på marken, så skulle de måste komma väldigt nära för att se det där ljuset. Men när det är uppe några tiotals meter upp i luften, så syns det långt bort. När vi tänker på torn, så tänker vi kanske ofta på kyrktorn, eller hur? Det är ju det som vi ser mest omkring oss här. Eller ska vi säga, i en mindre samhälle så var det ofta kyrktornet som stack högst upp, så man visste där är kyrkan. Och så hade man kyrkklockor i kyrktornet som hördes vida omkring, som kallade till gudstjänst. Eller va? Det var så det här samhällena fungerade i hundratals år. Tornet var viktigt för det. Och ni vet, redan på 1100-talet så var det en kyrka, en församling nere i Italien som byggde sig en fin kyrka. Och så skulle de bygga sig ett fint torn för klockorna där bredvid. Och de började bygga, det här var på 1150-talet någon gång. Och de började bygga, sen gick det några decennier, de hade bara kommit upp ett par våningars höjd ungefär. Så hände det som inte skulle få hända när man bygger ett torn, nämligen det började luta. Vem har hört talas om det lutande tornet i Pisa? Nåja, här har vi en bild på det. Och det där han... Det gick alltså bara från 1350 till, eller 1150 till 1178 ungefär, så märkte de att nu hade börjat ge sig. Nu har liksom grunden satt sig på fel sätt och då började bli snett det här. Så man tog det lite försiktigt och trodde att det ska nog sätta sig så småningom det här. Så man väntade ett tag och så byggde man någon våning till och så byggde man någon våning till. Och så gjorde man en liten justering så att man skulle få det lite rakare. Man byggde det lite snett helt enkelt för att få det rakare. Så kan det gå när det går på tok. Och ni ser den där översta våningen där som klockorna hänger. Det är liksom i en annan vinkel. Försökt liksom bli lite bättre ställt helt enkelt än de här andra våningarna. Nåja, det har nu stått där ganska länge från 1150-talet. Det blev färdigt 1350, så de höll på i 200 år att bygga sakta uppåt. Men det blev färdigt i alla fall. Och det lutade inte riktigt så här mycket då. Men nu hade det sen under 800 år hade börjat luta mera och mera. Så 1990 så märkte de att nu lutade det så mycket att det faktiskt kommer att rasa när som helst. Och då blev man ju liksom förskräckt. För att det skulle ju både vara skada på fin gammal arkitektur och minnesmärken och historiska byggnader. Och det skulle ju vara lite pinsamt också för den staden Pisa som var så berömd för sitt lutande torn. Om det skulle rasa omkull, då skulle de inte ha någonting att dra dit turisterna med mera. Så att de måste göra någonting för att bevara den där, inte kanske mästerverk, men ändå fina byggnaden. Så man, 1990 så stängde man hela tornet för turisterna. Ingen fick gå upp i det mera för man var rädd att det skulle falla. Man började lägga blytyngder, flera tiotals ton här på norra sidan för att det skulle liksom motverka lutningen. Man spände vajrar över tredje våningen där in i flera hundra meter på sidan med stora tyngder för att liksom inte dra det tillbaka men hindra det för att falla ner mer och mer. Många var ju bekymrade för det och många försökte dra sitt strå till stacken genom att naturligtvis lite trickfoto här är någon som försöker med lite perspektivförskjutning göra sig lustig över det lutande tornet. Men i alla fall, det uttrycker väl ändå någon slags så att, hit men inte längre, nu snart faller det, jag måste hjälpa till här. Så det är säkert ganska många turister som har tagit en sån här bild där någon står i förgrunden och håller handen på rätt ställe. Är det någon som har varit till Pisa och sitt på tornet? Nej, men då har vi någonting att göra en utfärd till. Hör ni, varför pratar jag om det här? Jo, därför att Jesus talar om tornbygge, faktiskt. Och han säger så här. Egentligen så kan vi läsa det här tillsammans, för jag tror alltid på att läsa högt Guds ord, det gör gott åt oss själ, vår själ, eller hur? Så vi läser från Lukas 14, verserna 25 till 35. Är ni med? Stora skaror vandrade med honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Det fortsätter så här. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Det här hör väl till era favorittexter, förstår jag. Jesus är ganska tuff här, eller va? Men han pekar på en verklighet som vi måste förstå om vi vill vara hans lärjungar. Att det kostar någonting. Va? Är inte frälsningen fri och gratis av tro? Ja. Men nu talar han inte alls om frälsningen egentligen. Så mycket som han talar om, du vill vandra med mig och du vill vara min lärjunge, så kommer det att kosta dig en del saker. Och det är ju bättre att du sätter dig ner och beräknar kostnaden. Beräkna vad det här kommer att innebära. Det blir en förändring i ditt liv om du tänker vara en lärjunge till Jesus. Det här försökte han göra klart. Och lärjungarna som vandrade med honom, de här 12, de fick sannoliken lära sig en del saker om lärjungaskapets kostnader. Och en del som hörde på Jesus, som i princip trodde på Jesus, men när de hörde det här och liknande undervisning, så sa de: det där är nog ett hårt tal. Det där kan ju ingen höra på. Och så gick de bort ifrån Jesus. Hur ska vi nu förstå det här? Vad kostar det? Om vi nu håller oss till den här bilden. Jag tycker det här är nämligen en så bra bild, det här tornbygget, på hur vårt liv ser ut. Det finns massor med tornbyggen i ditt liv, eller hur? Det finns många saker som du vill få gjorda, få se, få hända. Och det kräver ibland insatser av olika slag. Eller hur? Ska vi bygga ett hus? Det behövs någonting som görs. Det kostar pengar, det kostar material, det kostar människoarbete, det kostar svett och blod och tårar ibland. Men vill man ha någonting tillräckligt, så är man beredd att satsa det som det kostar, eller hur? Så det finns någonting inbyggt i lärjungaskapet som är värt allt det där som det kostar, eller hur? Det är ju det som Jesus säger här. Om du vill bygga ett torn, om du faktiskt vill ha ett torn så du får utsikt, så du ser fienden långt ifrån, eller du vill hålla uppsikt över dina grödor så du får en bra skörd, då är det värt besväret. Då är det värt vad det kostar, eller hur? Och det här kan man tillämpa på sitt eget liv. Det här kan man tillämpa på det som vi talar om ganska mycket den här terminen, nämligen att göra lärjungar. Det är också någonting som hör till lärjungaskapet, men som är en liten egen aktivitet som faktiskt kostar någonting. Också det. Eller om man vill bygga en församling, om man vill se att en församling ska må bra, att det ska vara en sund församling, en stark församling, en växande församling. Ja, kära vänner, då kostar det någonting. Inte kommer det av sig själv. Vi har en fiende som försöker förstöra det, slå sönder det, splittra det och liksom skada det. Men om vi vill se en församling växa, så är det någonting vi behöver göra för att det ska ske. när man frågar, vad kostar det? Så tänker ju alla på pengar. Naturligtvis kostar allting pengar. Eller det blir ett fokus där ändå det här med pengar har en viss betydelse. Och då måste man fråga sig, men har vi pengar? Kan vi få pengar? Hur kan vi öka intäkterna och minska utgifterna? Det som vi ska tala om nästa vecka i årsmötets ekonomirapport till exempel. Men allt som man vill bygga tar också tid. Det kostar tid. Och tid är någonting vi har väldigt begränsat. Alltså måste man fundera, har jag tid för det här? Eller är det någonting annat som upptar min tid som gör att jag inte kan bygga det här tornet? Eller vad det är jag nu ska göra? Eller det som Gud har gett mig i uppdrag att göra. Har jag tid? Ger jag tid? Tar jag tid för det? Eller är det allting annat, någonting annat som upptar min tid? För det kostar tid, säger Jesus. Lärjungarna, de lämnar sina familjer och sina jobb och så följde de Jesus i 3 år. I 3 år så investerar Jesus sitt liv och sin vision, sin plan, sin kärlek, sitt allt i de här människorna som han hade omkring sig. Han har ägnat dem mycket tid. Är ni med? Förstår ni vad jag säger? Ja, det är ju faktiskt så att Jesus, han tog tid för att prata med människor. Han tog tid för att vara tillsammans med människor. Och han tog tid, det här gillar jag, han tog tid för att äta tillsammans med människor. Det skulle jag klara av. Eller vad, Göran? Vi är på samma linje där. Jep. Alla byggen kräver personliga insatser. Och här skulle man kunna gå väldigt långt in i vilka detaljer som behövs för att få ett tornbygge att fungera. Men jag är ju inte ingenjör, jag är inte ens någon byggare av något slag. Så jag ska lämna den saken åt de som kan det. Ni får sedan fördjupa er i den delen av teologin här nu. Men visst är det så här att vi behöver människor som kan bygga. Olika expertis behövs för olika delar. Någon ska anlägga grunden som de inte riktigt hade bra där i Pisa på 1100-talet. De inte riktigt förstod vad de hade under bygget där. Och de förberedde inte, de grävde inte riktigt djupt ner så de kom till något berg. Utan de satte det på lösan sand och lera. Och därför så började tornet luta. Men man behöver också ha någon arkitekt som berättar att så här, de här sakerna ska ni ha för att det ska bli snyggt och bra och fungerande. Och ni behöver det här materialet. Så ska man skaffa material. Och så ska någon spika ihop det eller mura det eller någonting sånt här. Det är många, många olika människor som behövs för bygget. Och det här tycker jag är ganska bra bild på församlingen. Och på det vi vill göra tillsammans. Jo, vi har olika gåvor och vi ska hjälpas åt och alla kommer in på rätt ställe. Så då blir det ett bygge. Okej? Personella insatser behövs för att torn ska bli av. Och sen tog jag en fjärde grej. Det finns säkert mycket annat man kunde säga. Jag vill bara liksom stimulera er fantasi att ni tänker på vad är det som behövs för att satsa här. Faktiskt är det så här att alla byggen också belastar våra känslor. Allt från drömmen, vad fantastiskt, jag ska bygga ett torn eller ett hus eller någonting, till förtvivlan, nej det gick fel, det kostar för mycket och jag kan inte och vem ska hjälpa mig och det gick åt skogen eller någonting sånt här. Det går upp och det går ner. Har någon varit med om det i något bygge eller något projekt? Att det kommer tider när det inte är så lätt och roligt längre. När drömmen ska förverkligas så tär det på oss. Tyvärr måste man ju säga att det här är en typisk kris i den finländska familjen. Det är att man gifter sig eller flyttar ihop nu för tiden ganska mycket. Bygger hus, föder barn, ska ha karriär. Och så blir man emotionellt utbränd. Och så går allting sönder. Det här är ju liksom, ska vi säga, den mera förväntade utvecklingen i en familj nästan än det att vi ska hjälpas åt och hålla ihop i vått och torrt idag. Är ni med? Så att det blir en emotionell belastning. Det måste vi vara medvetna om. Om vi vill göra någonting så kostar det på också emotionellt. Och då måste man balansera det här. Men man får tillräckligt med vila, tillräckligt många medhjälpare, mindre ambitionsnivå. Eller vad det är som man gör att man balanserar det som sliter på oss. Så jag tror att det faktiskt, det här hjälper åtminstone mig att liksom förstå att det är ganska många olika saker som det kostar när vi vill åstadkomma någonting. Och Jesus tycks ju vara på den här linjen. Det är ju han som har gett mig de här tankarna genom den bild han lyfter fram. Att om man vill göra någonting stort, då måste man beräkna kostnaderna. Sitt ner, ta det lugnt, fundera fram och tillbaka. Fråga människor som vet någonting om det här. Och låt det liksom, inte bara drömmen utan också verkligheten ska liksom möta varandra. Så, jag tar bara en aspekt faktiskt när det gäller lärjungaskapets kostnader. Och det gäller pengarna. Jag tror ju faktiskt att lärjungaskapet kostar en del pengar. Inte det att vi köper vår frälsning naturligtvis. Inte ens jag är så dum längre att jag tror att det går med avlat eller någonting annat att få frälsningen. Men det handlar om prioriteringar. Det handlar om att det är inte längre pengarna som är mitt mål i livet. Det är inte pengarna som tvingar mig och binder mig och liksom håller mig vaken på natten. Det är inte de som är min herre. Det är inte pengarna som är mitt mål och innehåll i livet. Utan det är faktiskt Gud som har blivit min Gud. Och Jesus, han var ganska skarp på den här fronten. Han talar om det här med en del fariseer, som det står i texten, som älskade pengar. Och de blev väldigt irriterade på att han säger att man kan inte tjäna både Gud och mammon, som alltså står för världens tillgångar och pengarna. Men Jesus, han var väldigt tydlig att det går inte att vara hans lärjunge, det går inte att tjäna Gud om pengarna är det viktigaste i allt. Och så säger han ju sedan så väldigt befriande att det som kostar, nämligen att inte sätta pengarna först, man måste ge upp den där drömmen om pengarna på det sättet, så har också med sig en god sida i det lärjungaskapet. Här behöver vi komma in redan på det här vad lärjungaskapet ger. Om det kostar någonting så ger det någonting. Och han säger, som min lärjunge ska du få lära dig att inte bekymra dig om vad du ska äta och dricka. Eller vad du ska klä dig med. Det här får man läsa många gånger och träna på. Gå tillbaka till, eller hur? Men allt det här söker ju hedningarna efter. Det här materiella, vad som är det här livet. Det upptar människors tankar och bekymmer. Men er himmelske far vet att ni behöver allt det där. Eller hur? Som livet förutsätter. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gud, han vet vad vi behöver. Tänk vad fantastiskt. Men det är det här som är lärjungaskapets upptäckt. Att Gud har omsorg om mig. Gud vill mig väl. Han kommer att hjälpa mig. Jag får bära mina bekymmer till honom och han har omsorg om mig. Det här är en läxa vi får om många gånger under livets gång, eller hur? Vi säger, jo, vi tror på Jesus, men nu är vi lite bekymrade ändå, eller vad? Så lätt hänt att vi tror å ena sidan, jo, så där är det nog, för Bibeln säger så, men sen lever vi ändå lite utifrån det som vi ser här i världen och det som kommer emot oss och det som tynger våra hjärtan. Det är det här som kallas lärjungaskapets kostnader, att inte låta sig bedras av den här världens budskap, utan gå tillbaka till Jesus och säga, jaha, du sa så här, att jag inte ska behöva bekymra mig. Vad ger lärjungaskapet? För jag tycker att man måste alltid sätta liksom kostnaderna i relation till intäkterna. Eller ska säga, det liksom belastar oss måste också ha någon slags belöning. Och när det gäller pengar så tror jag faktiskt att vi är kallade att leva ett liv i förtröstan på Gud. Och jag är helt medveten om att det inte alls så hemskt lätt alla dagar. Men det är på något sätt ändå en kallelse när vi oron kommer att vi går till Gud. Herre, hur ska jag göra nu? Vad tänker du göra? Vad är vägen vidare här? Att få leva ett liv där du inte är ensam och övergiven, ens ekonomiskt, om vi tänker så, när det gäller våra pengar. Utan vi har en fader som har omsorg om oss. Bibeln lyfter också upp förnöjsamheten. Varför är folk missnöjda generellt över hur de har det? Om vi tänker att människor som har husrum, de har mat och kläder, som nu i Finland de flesta faktiskt har, även om det finns mycket också fattigdom och svårigheter, så är det ändå ganska mycket så här att de flesta har de här grundbehoven någorlunda tillfredsställda. Men varför är vi då missnöjda? Det finns också människor som har både jobb och gott om intäkter och ändå missnöjda på allt och alla. Eller på mycket. Har ni mött missnöjda människor någon gång? Jag vet inte när ni såg er själva i spegeln senast, men det kan ju hända att man ibland också hittar där någon. Eller hur? Missnöje är ju ett gift alltså. Vi är missnöjda med oss själva, vi är missnöjda med varandra, vi är missnöjda med samhället, vi är missnöjda med politikerna, vi är missnöjda, missnöjda, missnöjda. Vi är bra på att vara missnöjda. Håller ni med om det? Det kommer naturligt för oss. Och Bibeln säger att det finns en annan väg i livet. Det finns en väg av förnöjsamhet. Det handlar om en attitydförändring som lärjungaskapet med vandringen med Jesus. Perspektivet som öppnar sig när jag kommer upp lite för det här vanliga. När jag ser lite längre med Guds ögon, från Guds ton kanske, då kan jag vara nöjd med det jag har och nöjd med att han har omsorg om mig. Och att han har berett framtiden för mig. Han har goda råd att ge mig. Jag får leva här och nu nöjd med vad jag har och vad jag får. Och Jesus han sa ju faktiskt en sån här hemlighet också som är någonting som händer alltså i Guds rike. Det är det att vi tänker ofta, om jag får det där så blir jag glad och lycklig. Bara jag får den där grejen så blir jag lycklig. Och sen när vi får den där grejen så är vi glada en stund. Men sen så är det vanligt igen och så börjar vi längta efter nästa sak. Vi är egentligen aldrig riktigt nöjda ändå. Men Jesus säger att det går att vara förnöjsam. Leva förnöjsamt. Har ni mött någon människa som är förnöjsam? Mår de bra? Jag tror de mår bra, de människorna som lär sig att vara förnöjsamma. Har vi mat och kläder och husrum ska vi vara nöjda. Generositet är också en egenskap som kommer utifrån ett lärjungaskap. Jag tror faktiskt att vi är kallade att vara generösa. Hur många bibelord finns det inte på just det här? Att hjälp människor, hjälp de svaga, hjälp de sjuka, hjälp varandra. Och ge av det ni har. Ge frikostigt. Ge till Gud, ge till människor. Det finns någonting av det här som är lärjungaskapets frukter. En annan sak som jag vill sätta in här som att vad är det som lärjungaskapet faktiskt ger? Jo, det ger faktiskt tidsanvändning på ett annat sätt. Och nu tänker ju kanske någon så här att ja men bönen, Bibeln, gemenskapen och kallelsen, det är ju allt det som kostar. Livet skulle vara lättare om jag inte skulle måste be hela tiden och läsa Bibeln hela tiden och så måste jag vara med i församlingen hela tiden och så måste jag göra något som Gud säger att jag ska göra också. Oj, 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 oj. Men i själva verket så är det precis tvärtom, eller hur? Tänk nu efter vad bönen innebär egentligen. Bönen innebär att du får dela ditt hjärta med Fadern, med Jesus, med den helige Ande och du får uppleva att Gud talar in i ditt liv. Det är en förmån att få be. Det är fantastiskt att få be. Fast vi gör det ofta till av olika orsaker, historiska orsaker och missförståndsorsaker, så gör vi bönen till en andlig ritual och plikt. Men det är ju en fantastisk nåd att vi får tala med Gud och han talar med oss. Är det någon som håller med? Det är fantastiskt att be. Och de som är här på måndagen vet jag ibland ber lite för länge. Men det är därför att när man kommer igång och talar med Gud så får man liksom ösa ur sig allt det som bara kommer. Ibland är det anden som inspirerar till och med också. Så att bönen är en fantastisk förmån som vi har när vi är Jesu lärjungar. Bibeln likadant. Vill du att Gud ska tala till dig? Vill du det? Vill du att Gud ska tala in i ditt liv? Ja, men då måste du läsa Bibeln. Du måste inte läsa Bibeln. Men om du vill att Gud ska tala in i ditt liv, då måste du läsa Bibeln. Förstår ni skillnaden? Du måste inte läsa Bibeln för att bevisa att du är en from och god kristen. Men om du vill höra Gud tala, då måste du läsa Bibeln. Det är så här, vill du bli otörstig så måste du dricka. Oj vad jobbigt att jag måste dricka. Nej, det är fantastiskt att jag får dricka om jag är törstig, eller hur? Det är ju inga konstigheter det här. Det är ingen rocket science, utan det är självklarheter. Men ibland så får vi det... på något vis tvinnigt för oss. Så att ja, gemenskapen är samma sak. Oj, 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 då måste man gå till församlingen igen. Men tänk att de här som du möter i församlingen, det är dina syskon. Det är dina brorsor och dina syrror. Det kan finnas någon moder, det kan finnas någon fader. Det är dina vänner, det är dina bästa vänner, därför det är din familj. Tänk om vi skulle få se att den här gudstjänsten som vi har, eller andra samlingar vi har, det är faktiskt släktträff. Det är familjen som samlas. Det är jättekul. Vi får äta och dricka och vara glada tillsammans. Eller hur? Inför Herren. Och han är med. Jag är så glad över berättelsen om Jesus. Att han så ofta tog sig tid att sitta och äta. Med syndarna. Du är välkommen. Och jag är välkommen med i den gemenskapen. Det är fantastiskt nåd att vi har en gemenskap. Och när det finns så mycket hårda hjärtan, när det finns så mycket hat och misstänksamhet och rädsla för varandra i den här världen, det är det vad den här världen bjuder på, då kommer församlingen igen och säger: men Gud älskar dig, jag älskar dig, vi älskar varandra. Är det inte fantastiskt att vi har en sådan gemenskap? Och kallelsen. Varför är jag här? Vad ska jag göra av mitt liv? Vad är det för mening med alltihopa? Då kommer lärjungaskapet och säger åt oss: det finns en plan som Gud har för dig. Gud har tänkt någonting. Han har goda tankar för dig. Han har bra tankar för ditt liv. Han har någonting som är större än dina egna tankar. Därför att han är högre och han ser längre. Och han vet vad som kommer att hända. Han vet vad du är bra på. Han vet vad du är dålig på. Han vet vad du är stark. Och han vet vad du är svag. Och därför har han nog tänkt leda dig så som han vill. Bara du pratar med honom. Bara du lyssnar till honom. Och bara du håller dig tillsammans med hans familj. Det finns en kallelse över ditt liv och mitt liv som du behöver ta reda på. Sitt ner och prata med Gud om du inte är klar på vad din kallelse är. För jag menar att det finns ingenting bättre i en människas liv än att få uppleva: det här har Gud visat mig. Det här har Gud lett mig till. Det här är vad Gud vill att jag ska göra. Får jag ett amen? Nåja, just det, tack. Man måste ibland beställa lite så man får vad man vill ha. All right. Vad händer med lärjungaskapet? Jo, det leder till en ny attityd också till sammanhanget. Ni vet, många kommer till församlingen och säger: vad kan församlingen ge mig? Vad är det, hur är församlingen det här nu? Har de det där och har de det där och gör de så där? Så det, som det passar det som jag har på min beställningslista. Men det är nog inte lärjungaskapets attityd. Utan lärjungaskapets attityd är det här. Det här var en intressant samling människor. Jag ser att de nog skulle behöva lite hjälp. Vad kan jag bidra med? Är inte ganska bra att få komma till en gemenskap och säga: vad kan jag göra? Vad kan jag hjälpa till med? Vad kan jag bidra med? Vilken härlig människa tycker vi du andra, eller hur? Och vill du vara en härlig människa, så då tycker jag du ska anamma lärjungaskapets attityd av att säga: vad kan jag bidra med? Vad leder det här dessutom till? Jo, istället för att jag alltid ska tänka på mig själv och hur jag ska få det jag vill ha, så plötsligt så börjar det hända någonting i oss, att vi börjar inse faktiskt att de andra är viktiga. Vilken fantastisk omsvängning när den här självcentrerade som bara söker sin egen nytta börjar upptäcka: hej, det finns andra människor som är viktiga. Kanske till och med viktigare än jag. Kan jag hjälpa dem att de får blomstra och må bra, så att församlingen och samhället och familjerna blir välsignade genom att jag stöttar någon annan människa? Kanske någon annan är till och med viktigare än jag. Men min roll är att stötta den där människan. Då är vi båda lika viktiga, självklart. Det finns så mycket gott i lärjungaskapet, eller hur? Ta en liten steg vidare bara här till lärjungagörande, för vi vill ändå hålla det aktivt i våra tankar. Jag vill gärna hålla det aktivt. När vi talar om att bygga ett torn för att människor ska bli lärjungar, så kostar det någonting. Det också. Det kostar pengar. Och som församling är vi ganska medvetna om det, och vi kan göra lite sådana beräkningar att har vi pengar eller inte. Och ibland så tycker jag att vi satsar ganska mycket pengar på att hålla igång det vi redan har för oss själva. Och vi satsar ganska lite pengar på att nå nya människor. Vi borde kanske göra en liten omplanering i budgeten och satsa mera pengar på unga människor, på nya människor, på Sibboborna som ännu inte tror och har upptäckt Jesus. Vi kanske behöver satsa på kurser och evenemang, skriver jag där, med möten eller olika samlingar där människor får tillfälle att höra evangeliet. Kanske vi borde låta det här kosta lite. Och det kan vi bara be över det här. Hur ska vi förhålla oss på ett sunt sätt till ekonomin i församlingen så att den blir använd på rätt sätt? Det finns många åsikter om den här saken naturligtvis. Men jag vill bara tala om de här stora linjerna. Om att hur mycket behöver vi sätta på att verkligen göra lärjungar? En fråga som ni kan ta med i bönen framöver. För att göra lärjungar behövs det tid. Jag talade redan om Jesus, hur han satsar tid i människomötena, i samtalen, i vandringen genom landet tillsammans med lärjungarna. Mycket tid. Och där igen är vi ju ofta offer för det ständiga flödet av alla sorters saker som händer i våra liv och som tar vår tid och kraft. Och det händer också i församlingen att vi blir upptagna med det vi är upptagna med och säger att vi orkar och hinner inte med något mera nu. Och det kan vara sant. Men det kan hända att vi behöver fundera, vad är det vi borde sluta med? Vad borde vi ta paus med för att hinna med det här som är riktigt viktigt? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Vad är det viktigaste och vad är det som är lite mindre viktigt? Håller vi på med för mycket tid och det som är lite mindre viktigt och missar att göra det som är det riktigt viktiga? En fråga vi kan fundera på. Naturligtvis i församlingen, när vi som enskilda eller som grupp ska göra någonting för någon andra människa att de ska bli lärjungar, så kräver det att någon gör någonting. Och jag tänker på vår alfakurs som faktiskt slutar nästa vecka. Den håller på sedan hösten. 11 samlingar plus en helg, weekend. Det var ganska mycket tid som 5, 6, 7 personer har fått sätta varannan vecka i princip. Ganska mycket tid som man måste röja i sin kalender, offra så att säga. Men visst har det också gett en process, eller hur Gunn-Britt? Att vi har bra samtal med människor som ställer många riktigt viktiga frågor som vi får hjälpa dem att försöka förstå vad Bibeln säger om saker och ting. Den tiden är väl använd. Den tiden är värd att satsa på att vara tillsammans med människor. Om Jesus gjorde det, låt oss göra det. Därför att vägen till tro för de flesta människor är en process som tar tid. Och att bli lärjunge tar ännu mera tid. Ni vet ju den här klassiska situationen med lärjungarna, att de vandrar med Jesus och han talar med dem och undervisar med dem, och ändå när han just skulle fara till himlen så frågar han, men är det nu du ska upprätta rike? De hade liksom inte hört vad han sa, de hade inte tagit till sig vad han sa, utan de var fortfarande kvar i sin egen uppfattning. Och så här fungerar vi och så fungerar människor i allmänhet, att där förstå vad Jesus vill, det tar tid att ställa om sitt huvud. Jag har en text från Paulus här, från Galaterbrevet. Och Galaterbrevet, de var ju sådana lärjungar faktiskt, som hade kommit till tro på Jesus. De hade församlingsgemenskap, de gjorde det ena och det andra. Men han var bekymrad över dem. Och då skriver han så här i Galaterbrevet 4:19. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet inte, med ingen råd med er. Hör ni vad han säger? Han har varit hos dem. Han har undervisat dem. De har kommit till tro på Jesus. Men de har börjat liksom fara åt alla möjliga håll. Tappa tron, tappa liksom den sunda läran. Allt möjligt händer där. Jag måste ännu en gång liksom gå igenom en sån här födelseprocess som tar både tid och kraft och ger smärta för att ni ska uppleva att Kristus formas i er. Här visar Paulus vad som är lärjungaskapets poäng. Det är ju inte det att vi ska bete oss på ett visst sätt och liksom vara snälla, fina människor. Det ska vi också vara. Men egentligen handlar det om att Kristus som bor i oss genom den helige ande ska formas i oss. Vi ska bli allt mer lika honom. Eller vad? Vi ska bli allt sannare och allt mer kärleksfulla och allt mer inriktade att vara där som Gud vill ha oss just nu. Om vi ska vara som Jesus, han som aldrig syndade, han som alltid hade en väldigt intim och nära kontakt med fadern, han som gjorde faderns vilja. Jag vet, vi har lång väg dit. Men det är dit han vill föra oss. Att vi renas från vår synd, vi förändras i vår tanke och vi får Guds tankar och Guds natur. Vi avklär oss den gamla människan och vi iklär oss den nya människan. Jag vill tala om förut många gånger. Paulus, han satsas emotionellt. Han försökte lirka, han försökte tala så där varmt med dem, han försökte vädja till dem. Han visste ingen råd med dem, men han skulle vilja ändra sitt tonläge. Tänk nu, det skulle en del av oss, eller jag, ibland behöva lära mig. Att ändra mitt tonläge när jag försöker kommunicera eller säga någonting. Man behöver ha en beredskap att vandra med och dela livets brottning. Och det visar Paulus att han hade. Och det är också vad vi ska ta efter. Hörrni, vi talar om tornet, det lutande tornet i Pisa. Vad kan vi lära oss av det nu då? Om vi tar liksom lite konkreta lärdomar. Vi lär ju oss det att har man gjort en dålig grund så är det alltid risk för att tornet ska börja luta och rasa. Det var väldigt nära. De fick sitta 11 år och 30 miljoner på att hindra lutningen och för att få den att komma tillbaks några streck på gradskalan. Så att den inte liksom hotas längre av att tippa över och rasa ihop. Så de fick jobba alltså länge för att få åtgärda. Och vad de gjorde var att de förutom hade vikter och de hade vajrar och de hade allt möjligt. Så helt enkelt borrade de under grunden på den norra sidan. Den här som stack upp lite så att den skulle sjunka ner. Och så började den sakta sjunka ner. Och nu tror de att den ska kunna stå i 200 år. Så här snett men stabilt så att säga. Men de får väl följa med det här. Men det finns ju ändå en ganska rolig knorr på den här historien, på det misslyckade bygget i Pisa. Så hade det ju visat sig då att just för att det lutar så vet vi överhuvudtaget om att det finns ett torn i Pisa. Eller va? Det är för att det lutar som det har blivit en sevärdhet. Det är för att det lutar som de får 3 miljoner människor att betala inträdesbiljetter varje år. Som betalar reparationer och allting annat där. Det har ju blivit också liksom någonting spännande med att det lutar. Jag antar att det finns liknande torn på andra kyrkor och ingen vet om dem. Ingen märker dem utom de som bor där i närheten. Men till Pisa åker man för att se det lutande tornet. Så vad är det vi lär oss av det här? Att vi behöver bygga våra liv, vi behöver bygga lärjungagörandet och vi behöver bygga församlingen på en stadig grund naturligtvis. Och vad är vår stadiga grund? Ja, det är ju naturligtvis Bibeln. Men då får vi konstatera det att ibland så börjar det ändå luta. Eller det hade börjat luta. Och då tar jag ändå lite en sån här tröst ifrån Pisatornet. Att bara de fixar den här grunden. Och stabiliserar det här lutande tornet. Så blir det något bra också av det. Det blev kanske någonting som blev ännu bättre än vad det skulle ha varit om de skulle ha haft det rakt och omärkt hela tiden. Och jag tänker mig att Gud kan göra så med oss, med våra lutande torn, med våra lutande liv, med våra bristfälliga livsverk och byggen. Så kan Gud komma in och göra någonting vackert, någonting bra av det. Men vi måste stabilisera grunden. För om vi inte gör det så en vacker dag så rasar hela bygget. Så att det här tycker jag vad lärjungaskapet också lär oss. Att det kan ta tid, det kan kosta på. Men det är värt att satsa på att reparera det som har gått sönder. Det som har börjat luta. Men i vår kontext så är det alltså Bibeln som det gäller att bygga på. Lukas 11:28 där säger Jesus så här: säg hellre saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Vi ska läsa några bibelavsnitt till här som avslutning då. Första Korinthierbrevet 3:10-13. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver, edelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Vad jag försökte tala om här är att vi behöver ha en stadig grund. Jesus är grunden, som Paulus säger här. Ordet är grunden. Jesus är ordet som blev kött ibland oss. Så att på den grunden så ska vi sedan bygga ett bra bygge med bra innehåll. Första Korinthierbrevet 3:14-18 fortsätter så här: om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Det här beskriver, tycker jag, bra det här. Ibland så är liksom, det är som om världens budskap, det är liksom på det här sättet, medan evangeliet är upp och ner. Det är nästan, och vilken värld som då är upp och ner kan man ju fråga sig. Så ibland så måste man i världens ögon bli som en dåre genom att man tror på Jesus och man vandrar med honom och sätter honom högst. För att, och det kan ju, för den som inte tror på Jesus är det ju dåraktigt att göra så. Men det är för den som har mött Jesus är det det naturligaste och klokaste man kan göra. Petrus hade också någonting att säga om det här. Första Petrusbrev 4:7-11. Då säger han så här: slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evigheter. Amen. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Nå, om du vill tala i enlighet med Guds ord så måste du ju ha läst det och tagit det till dig, hört det, så att du har det. Så om vi nu skulle ta som en ambition att vi skulle lite mer att tala i enlighet med Guds ord nästa vecka, hur skulle vi då tala? Hur skulle du tala om du talar i enlighet med Guds ord? Ja, nu har han nu igen inte sandat backen. Eller, nej, ursäkta mig. Jag tog nu någonting bara för att hitta på någonting. Hur vi reagerar på vad som händer i världen. Tänk om vi skulle be den helige ande att visa oss. Hur skulle Jesus göra? Vad skulle Guds ord säga åt mig att göra? Eller tänka i den här situationen? Vad kan Guds ord lära mig? För min vardag, för måndagen, tisdagen, vad säger Guds ord? Talar jag då och tänker jag i enlighet med Guds ord? Eller låter jag bara det komma som kommer? Okej, vi närmar oss slutet och vi ska ställa upp den här saken en gång till. Det här är ett ganska maffigt tornbygge, eller hur? Först är det här är egentligen en väldigt utdragen bild, så det ser ännu häftigare ut på riktigt när den inte deformerar den här bilden. Men det är ju ett högt berg, långt nedanför där så ser ni en slätt där de vanliga människorna bor. Men här uppe bor någon viktig person som har byggt ett murverk och ett torn så de verkligen kan se ut över nejderna. Och det är ganska svårt att inta den där platsen, åtminstone om man bara har apostlahästar och pil och båge så här. Kommer man med flygplan så är det ju en annan sak. Då kan man slänga bomber också på de här husen. Men när det byggdes så var det antagligen ointagligt det här. Bara som kuriosa. Om du vill bygga ett torn, om du vill vara med och göra en människa till en lärjunge, om du vill vara med och bygga församlingen, då måste du fråga varför ska det byggas så här? Varför ska vi ha en sån här grej? Hur ska det se ut? Vilken funktion ska det ha? Och hur ska vi få tag i det som det där, eller göra det så att det fungerar? Hur mycket tid behöver vi? Hur mycket kostar det? Hur ska vi få grunden stadig? Hur är det med design och konstruktion? Och vem ska göra vad? Och framförallt, vad måste jag lämna bort för att hinna med det där? Eller få råd med det där? Eller orka med det? Ja. Bibeln talar ju faktiskt om att Herren är det tornet som vi kan skynda till, som vi kan ta skydd hos. Och vi avslutar med de här två bibelställena från Ordspråksboken 18 och 10. Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit för och får skydd. Och i psalm 61, 2-4 står det: Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig när mitt hjärta mattas. För mig upp på klippan som är högre än jag, för du har varit min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Lärjungaskapet är alltså ett tornbygge. Och det är ju inte vårt eget torn vi bygger, utan det är ju faktiskt Herren som vi släpper in i vårt liv. Och han blir i oss det torn som Herren vill se i oss. Så att på något sätt kommer de här texterna, vi tänker att Gud är vår tillflykt, vi går till Gud. Men faktiskt så har han kommit till oss och är vårt skydd, vårt försvar. Den vi kan överlåta all vår oro till. Han är vår torn. Behåll också den här bilden av tornet som kommer högre upp, som ser längre. För det är det som Gud vill hjälpa oss med. Det är det som är lärjungaskapets poäng. Att vi ska se bättre, höra bättre. Men också kanske att bli synliga och hörda. Så låt ditt liv bli ett torn. Låt gemenskapen här bli ett torn. Låt oss vara med tillsammans och bygga ett torn som både syns och hörs i Sibbom. Därmed har jag kommit till punkt på det här tornbygget som predikan var. Ska vi tacka Herren och be att han får hjälpa oss med det här bygget. Vare sig det handlar om vårt personliga bygge eller om det handlar om vårt gemensamma bygge. Jag tror att Gud vill faktiskt ge oss råd. Hjälpa oss att beräkna kostnaderna och fylla oss med stor iver att det här ska bli det bästa bygget jag någonsin har sett. För jag tror att Gud vill hjälpa oss med det faktiskt. Ska vi sträcka oss mot Herren? Tack Jesus Kristus för att du undervisar oss idag. Tack för att du pekar på att det finns en kostnad vi måste beräkna. Men det finns också en belöning och det finns ett resultat som vi bara kan drömma om och som vi kan få uppleva sedan bli verklighet när vi bygger tillsammans med dig. Herre, jag ber Herre om vårt eget personliga livsbygge har börjat luta. Därför att vi har tappat bort grunden, vi har slutat lyssna till ditt ord Herre. Eller vi har ägnat för mycket tid för andra saker. Herre, så ber jag vi ska få igen stabilisera grunden genom att igen börja läsa ditt ord och ta till oss det och leva i det och leva av det. Tala ut det. Herre, jag ber att vårt tornbygge inte ska rasa utan att det ska få bli stadigt och det ska få bli synligt och det ska få bli till glädje och till nytta för inte bara oss själva utan också för andra. Herre, jag tackar dig för det tornbygge som vi får vara med och Herre planera. Och börja samla in för och börja sätta igång arbete för när det gäller lärjunga görandet här i Sibbo. Tack för att vi får här investera tid och kraft och pengar i att tala med människor. Att börja berätta om dig, att börja undervisa om dig. Här är om det sen är genom alfa eller personliga kontakter hemma eller vad det är Herre. Så hjälp oss att verkligen ta tid och ge kraften för det här som det behövs. Herre, hjälp oss att som församling också växa i visionen om vad är det vi ska faktiskt bygga, vad är det vi ska göra. Att vi inte ägnar oss till mindre viktiga saker utan gör det som verkligen är det viktigaste. Jag ber Herre att du ska ge oss uppenbarelse från ditt ord. Att du ska ge oss visshet i anden och att du ska ge oss en samsyn och en klarsyn i gemenskapen så att vi kan gå tillsammans. Det här ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.